Tack för att ni kom hit ikväll för att vara med på den här samlingen när vi ska läsa första Samuelsboken. Det var en väldigt fin bibelbok vi hade förra veckan när vi läste Ruts bok. Och vi slår upp ett annat bibelställe, då kan det vara fint att och läsa med. Ruts bok, ja, var ju en sån där behaglig liten bok som vi läste. Efter domarebokens alla strider så var det skönt att få stanna inför det. Men i den här boken, även om det är väldigt mycket av strider, det var någon som kom till mig och sa att det är nog hemskt att läsa den där boken, det var mycket det är som är hemskt i den. Visst är det det. Jag håller med om det. Men om vi läser den också ska vi upptäcka att här finns väldigt mycket som uppmuntrar tron, som uppmuntrar hoppet och som styrker tålamodet hos den troende som lider. Och därför har den här boken så väldigt mycket att ge oss, också den första Samuelsboken. Samuelsböckerna, det har vi fått av Luther. Nej, var det någon som invände när jag sa det vid tillfället. Inte så att Luther har skrivit dem, men som gav oss de här namnen, benämningen Samuelsböckerna. Det var tidigare konungaböcker alltsammans, men nu har man gjort den här uppdelningen till Samuelsböckerna, första och andra. Och det är ju för att centralgestalten i de här böckerna, det är ju Samuel tillsammans med David. Och de här böckerna, de omfattar en period på 500 år. Alltså från år 1095 före Kristus till 586. Och första Samuelsboken, den upptar 115 år fram till Davids regeringsbörjan. Jag sa om Samuelsböckerna, ja. Det är Samuel som skrev boken, och enligt vad vi läser i första krönikeboken 29 och 29 så var det Natan och Gad som avslutade den här boken. När vi nu ikväll talar om Samuelsboken så ska vi inte uppehålla oss vid centralgestalten David. Jag återkommer till honom i kommande studier när vi fortsätter att läsa. Då ska vi studera om den intressante konung och hela hans liv. Nej, ikväll så ska vi tala om två andra gestalter. Den ena som är så ljus och härlig och skön och underbar, det är Samuel. Och den andra är konung Saul. Om vi slår upp här då i det sjunde kapitlet. Vi börjar lite grann in då. Det femtonde versen och den till och med den sjuttonde i det sjunde kapitlet av första Samuelsboken. Där läser vi så här. Och Samuel var domare i Israel så länge han levde. Varje år färdades han omkring till Betel, Gilgal och Mispa. Och han skipade rätt i Israel på alla dessa platser. Sedan brukade han vända tillbaka till Rama, för där var hans hem. Och där skipade han annars rätt i Israel. Där byggde han också ett altare åt Herren. Så denne bibliske gestalt, han var domare. Precis som jag nämnde då här för 14 dagar sedan. Tillsammans med Jefta och Gideon och alla de här som var riktiga krigare. Så fanns Eli, prästen, och Samuel, profeten, med bland domarna. Sen är det en sak som är intressant med Samuel som skiljer honom från de övriga. De var domare under en kortare tid, så långt vi kan förstå. Men Samuel var domare så länge han levde. Samuel känner vi till från söndagsskolan. Och det är klart, vi tar ju mycket mellan söndagsskolberättelserna när vi har den här bibelläsningsplanen. Men vad vi läste i söndagsskolan, det kan vi också ta fram. Låt oss se att Samuel i allra högsta grad och ordets rätta bemärkelse var en bönens man. Kommer du ihåg hur det var när han föddes? Hur Hanna, hans mor, längtade efter att få en son. Hon gjorde något väldigt bra. Hon gick till templet och hon bad till Herren. Hon stod där inför altaret. Hon bad tyst, hennes läppar rörde sig. Och Eli som såg henne där hon stod och bad, han säger: hur länge ska du bete dig som en drucken? Laga så att ruset går av dig. Vers 15 i det första kapitlet. Men Hanna svarade och sade: nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt nu min själ för Herren. Anse inte din tjänarinna för en ond kvinna, ty det är mitt myckna bekymmer och min myckna sorg som har drivit mig att tala ända till denna stund. Och där lovar Hanna att om hon får sonen så ska hon ge honom tillbaka åt Herren. Och det kommer vi att se lite längre fram. Nu vill jag uppehålla mig lite grann vid den här bakgrunden. Om jag talar om Samuel som en bönens man, uppvuxen i en atmosfär av bön. Och Hanna, hon gjorde det som var så fint. Hon gick till Herren med sin nöd och sin bön och talade med Herren. Och jag tycker om att stanna inför Hanna och hennes böneliv. När hon säger så här: jag utgöt nu min själ för Herren. Tänk om vi kunde lära oss det, vi kristna. Att utgjuta vår själ för Herren. Det är det som är orsaken till så mycket konflikter, till så mycket problem, till att människor så ofta blir nedbrutna, att de går och bär på sina bekymmer och sina problem istället för att utgjuta sin själ för Herren. Jag betonar särskilt uttrycket utgjuta sin själ för Herren. Vad det än är, ett konkret bönämne, en situation som vi befinner oss i, när bitterhet vill komma över oss, när svårmod vill gripa oss, när depressionen ligger på lur därför att vi lever i självömkan. Om vi istället lär oss att utgjuta vår själ för Herren, då kommer vi att uppleva en inneboende styrka och kraft som gör att vi höjs över allt sådant som vill tynga ner oss. Jag kan inte säga att jag har lärt mig det än, men jag håller på att lära mig det. För du förstår, det tar mer än det år jag har levat kanske att lära sig det helt. Men ha den där inriktningen alltid, att när det kommer något över mig, jag talar med Herren. Och jag har berättat i den här kyrkan för en upplevelse som jag hade. Jag var i en sån här situation så jag hade kunnat hamna i bitterhet som hade gjort att jag inte hade stått här idag. Och det var så svårt. Jag var förorättad, jag var illa behandlad, jag var förtalad och allting som det kan vara. Och ni förstår vad skönt det är att ligga och tycka synd om sig själv där. Tänk vad stygga alla är mot mig som är så bra. Och så kan man komma in i en självmedömkan som för direkt in i depression. Eller man kan gripas av en bitterhet så man blir fullständigt blockerad. Och där låg jag den där natten. Och bara ältade de där problemen. Gick igenom allt sammans. Då säger Herren till mig: Elon, vad säger du till en person som kommer till dig i själavårdande samtal och är i den situation som du är nu? Och jag visste ju vad jag skulle svara. Nästan expert. Man var ju proffs. Man har ju varit själavårdare i många år. Man vet vilket råd man ska ge. Jag svarar högt. Jo, jag säger: gör ni det inte ett bekymmer utan låt ni allting i er önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Tänk vad duktig jag var. Kunde båda verserna utan till. Då säger Herren: praktisera det. Och det blev nästan en chock för mig. Ni vet, så lätt det är att slänga bibelord hit och dit. Och det är lätt att veta hur det ska vara och stå predikan för folk och säga: så ska du göra. Och så är man där själv. Då lärde jag mig någonting. Och så gjorde jag precis som Herren sa. Jag praktiserade det. Jag talade om allting som jag hade upplevt. Det visste han ju. Men du vet, det ligger en befrielse i att utgjuta sitt hjärta inför Herren. Att göra det kunnigt inför Herren. Att tala om hur man har det. Precis som Hanna gjorde. Hon talade inte ljudligt, men hon gjorde det så att läpparna rörde sig. Hon talade med Herren. Och jag upplevde den där befrielsen som jag vet den räddade mig i den situationen. Att leva i den gudsgemenskapen, det hjälper oss. Vi behöver inte duka under i bitterhet, brustna relationer, i en depression som kommer över oss. Jag talar med Herren. Det dröjde länge när jag kunde tala om det här offentligt. Och jag märkte att när jag gjorde det så fick jag nästan anledning att pröva det på nytt. Och se vad som händer med nu. Men jag har fått en smak på hur man gör. Och i den atmosfären av bön växte denne bönens man Samuel upp. Och när vi sen kommer till det tredje kapitlet så kan vi läsa de 9 första verserna. Ja, jag läser dem, min vän. Fast du har hört dem så många gånger i söndagsskolan och kan berätta det här utan till. Så gjorde nu den unge Samuel tjänst inför Herren under Eli. Så, varför? Jo, därför att han hade kommit och lämnat honom tillbaka precis som hon hade lovat. Och Herrens, och det här skulle jag lyssna till. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var ovanliga. Då nu en gång Eli, vars ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se, låg och sov på sin plats innan ännu Guds lampa hade slocknat, och medan också Samuel låg och sov, då hände sig i Herrens tempel där Guds ark stod att Herren ropade på Samuel. Den svarade: här är jag. Därefter skyndade han till Eli och sade: här är jag, du ropade ju på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och lade sig. Men Herren ropade ännu en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sade: här är jag, du ropade ju på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son, gå tillbaka och lägg dig. Samuel hade nämligen ännu inte lärt att känna igen Herren, och ännu hade inte något Herrens ord blivit uppenbarat för honom. Men Herren ropade åter på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: här är jag, du ropade ju på mig. Då förstod Eli att det var Herren som ropade på ynglingen. Därför sade Eli till Samuel: gå och lägg dig, och om han vidare ropar på dig så säg: tala, Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Och då kom Herren och ställde sig där och ropade som de förra gångerna: Samuel, Samuel. Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Han lärde sig att lyssna. Och tänk att i unga år lära sig lyssna till Herrens röst. Det var inte underligt att han gick till Eli, därför att Samuel kanske aldrig hade hört talas om att Gud kunde tala till honom. Profetsyner var inte vanliga. Och Herrens ord var sällsynt på den tiden. Men här lärde sig Samuel att lyssna till Herren. Kan det vara något större man kan ge en ung människa att lära sig att lyssna till Herren? För du förstår, det är inte bara profeter som ska lyssna till Herren. Vi behöver alla lyssna till vad Herren vill och vad Herren säger till vårt liv. Och det här lär man sig genom att umgås med Gud, att ha gemenskap med honom, att tala med honom. När du är en bönens kvinna eller man och lever i böngemenskap med Gud, så talar du till Gud, men du hör också när Gud talar till dig. Vi behöver det. Jag behöver det. Jag behöver lära mig att lyssna och att alltid vara lyhörd när Herren talar till mig. Och jag har nästan det där, och vi har hemma, nästan som uttryck när vi talar om att vi var inför Herren och talar med Herren. Vad sa han idag? För vi vill uppleva det nästan lika naturligt som att jag talar med Herren, så ska han tala med mig. Och jag tror att det ska fungera så. Det behöver inte vara överspänt. Du förstår, det Bibeln talar om, det handlar om, det är inte saker och ting som är överspända, utan det är sånt som är det mest naturliga, samtidigt som det är gudomligt. Gud talar till oss, ger oss direktiv, ger oss tankar och idéer om hur vi ska handla och vad vi ska göra. Och Samuel fick lära sig att lyssna till Herren. Han fick direktiv. Oj, tänk. Tänk om jag kunde hjälpa mina åhörare som kommer och lyssnar att föra dem in i böngemenskap med Gud. Jag är så glad för alla som kommer på bibelstudierna. Jag önskar att ännu fler kommer. Jag är glad som alla som kommer i förmiddagsgudstjänsten och lyssnar. Jag önskar att det vore ännu fler. Men min högsta bönönskan är att de som kommer, vare sig det är få eller många, ska komma in i en personlig relation med Gud. Så man lär sig att tala med Herren och lär sig att lyssna till Herren. Det var förutsättningen för att han skulle bli en verklig bönens man. Och så finner vi honom som en bönens man i det sjunde kapitlet, om vi slår upp det och läser den femte versen. Ja, det blir lite för långt sammanhang. Men vi tar lite grann i början där. Samuel sade: församla hela Israel i Mispa, så vill jag där be till Herren för er. Då församlade sig i Mispa och öste upp vatten och gett ut det inför Herren och fastade den dagen. Han gick in i en förbönstjänst för folket. Denne bönens man. Och jag vet att vad vårt land behöver, vad vår församling behöver och vad jag behöver är förebedjare. Vi beder så lätt för oss själva, våra egna problem och vår egen situation. Åh, vad det är skönt att likt Hanna få stå i templet och utgjuta sin själ för Herren. Men en annan sida av bönelivet och att ha böngemenskap med Gud, det är bara att vara en förebedjare. Församla folket, hela Israel i Mispa, så vill jag där be till Herren för er. Där ser de domaren. Ingen krigare, en bönens man. Och gå då fram till det tolfte kapitlet, så finner du någonting som faktiskt riktigt skakar om oss. I den 19:e versen. Jag läste några följande där. Och allt folket sade till Samuel: be för dina tjänare till Herren din Gud att vi inte må dö, eftersom vi till alla våra andra synder också har lagt ett onda att vi har begärt att få en kung. Samuel sa till folket: frukta inte, visserligen har ni gjort allt detta onda, men vik nu bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av, ty då följer ni tomma avgudar som varken kan hjälpa eller rädda, eftersom det är endast tomhet. Ty Herren skall inte förkasta sitt folk för sitt stora namns skull, eftersom Herren har behagat att göra er till sitt folk. Lyssna, må det också vara fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag upphörde att be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Syndkatalog talar man om. Och så drar man upp en mängd periferiska saker. Det är synd och det är synd och det är synd. Men här säger Samuel att han skulle synda, inte mot människor utan mot Gud, om han inte bad för folk. Hur är det med din och min förbönstjänst? Fungerar den dagligen i den förbundstjänst som Gud kallar oss in i. Låt oss rannsaka oss själva. Det är väl inte så att vi syndar genom att vi bortser från det som ska vara vår tjänst, att vara förebedjare. Denne bönens man, han var också en profet. Och det möter vi där i det tredje kapitlet från den 19:e versen. Jag läser den 19 till och med 20:e versen i det tredje kapitlet. Men Samuel växte upp och Herren var med honom och lät ingenting av allt vad han hade sagt falla till jorden. Och hela Israel från Dan ända till Berseba förstod att Samuel var ombetrodd att vara Herrens profet. Gud hade valt en ny väg. Genom profeter så kungjorde han sin vilja för folket. Och här bildades något av en profetskola. Och vi tänker kanske inte alltid på att Samuel nästan var en föregångare där. För när Petrus talar i Apostlagärningarnas tredje kapitel, den 24:e versen, den där händelsen när den mannen vid sköna porten har blivit helbrejda, och talar om vad Jesus har gjort och att han har utgjutit den helige ande som de såg på pingstdagen och gjort det där undret som de såg. Och sedan står det så här: och sedan har alla profeterna, både Samuel och det som följde efter honom, så många som har talat, också bebådat dessa tider. Samuel, han bildade profetskola. Och där hade Gud en väg som han skulle tala till folket på. Och då blev det en väckelse i bland folk. Bakgrunden hade jag nämnt om. En bedjande mor. Men det fanns någonting annat, en situation som han levde i. Ett folk som var förföljt. Och där fanns en profet som var trogen. I det fjärde kapitlet, där läser vi att förbundsarken blir tagen. Du har förhoppningsvis hunnit läsa det här hemma under dagarna, eller kvällarna, eller morgnarna. Jag har talat om för att det tar inte så lång tid om man bara går in för det här. Det tar inte längre tid än att ta för att läsa dagstidningen om du håller på länge. Att läsa igenom hela så här bibelbok. Så har det gjort ganska bra på en vecka. Och då vet du att den här förbundsarken, det var bilden på Herrens närvaro. Men filisterna, de tog den här förbundsarken och förde bort den. För de hade sett att Gud var med Israel. Och de visste att förbundsarken, det var symbolen för att Gud var med dem och Gud fanns där och Herrens närvaro. Och så tänkte de, om vi får tag i förbundsarken så kommer det att gå oss väl. Men nu säger jag någonting som är så där väldigt betydelsefullt. Nästan allt jag säger är betydelsefullt och det här är speciellt. Filisterna ville ha symbolen men ville inte ha gemenskap eller kontakt med den Gud som symbolen syftade på. Och då kom jag in på någonting som, när jag idag satt hemma och läste det här och sysslade med det, verkligen grepp tag i mitt inre. Symbolen utan verklighet. Vi har ingen förbundsark, men vi har symboler som vi så lätt klamrar oss fast vid och som inte är någon garanti för att vi har med Gud att göra. Jag är aldrig rädd att utlämna mig själv, så okej. Det må vara hänt. Jag kan tänka på mitt eget liv. Jag är uppvuxen i troendehem. Kom med i församlingen i tidiga år. Inte gjort annat än varit med på möten. Spelat och sjungit möten. Ibland hemma. Andliga sånger. Minst för det mesta. Haft förmånen att leda körer under uppväxttiden och engagerade mycket. Kom ut som predikant och har ägnat mig åt det i hela min levnad. Allt samma så där låter fint, men det är ingen garanti för att jag har en personlig relation med Gud. Så kan en människa gå i kyrkan hela sitt liv. Man kan vara med i olika aktiviteter. Man kan plocka ihop symbolerna. Det där med gudstjänstliv, församlingsgemenskap. Det där med fromtal. Och ändå inte ha gemenskap med Gud själv. Och det är det som är så allvarligt. Jag måste lägga symboler och allt åt sidan och se till att jag har en personlig relation med Gud. Det räcker inte att jag liksom visar om att jag är aktiv och gör en massa saker för Herren. Jag måste ha en personlig relation med Gud. Och då visar det sig i mitt liv som en fruktbärande kristen. Inte bara resultat av att jag gör det och det och det, utan resultat av mitt sätt att vara, att mitt liv bär frukt. Därför att jag är en levande gren i det sanna vinträdet. Och det här är så angeläget därför att det står i Bibeln om hur människor ska ha ett sken av Guds fruktan och inte vilja veta av dess kraft. Och det står brev och skrivning till kristna människor som är som skyar som vinden för bort, som inte är någonting med. Men de har det kristna namnet, de har symbolerna de klamrar sig fast vid. Men lika lite som förbundsarken hjälpte filisterna som en symbol därför att de inte hade gemenskap med Gud, lika lite hjälper oss allt det här yttre om vi inte har en sann gemenskap med Gud, en personlig relation med Gud. Inte som ligger en gång tillbaka i tiden, utan att just idag vi har kontakt med Herren. Att vi idag har kontakt med Jesus. Du må gärna tycka att jag talar hårt och kanske tycker att jag inte är relevant i förkunnelsen. Men jag vet faktiskt hur det ligger till. Det händer att människor är engagerade i en kristen verksamhet och ändå har missat det väsentliga. Min gode vän Vic Jacobson, som vi lyssnade till i helgen, han berättade i ett sammanhang när de har de här evangelisationskurserna där det kommer pastorer med för att vara med och lära sig hur man ska evangelisera. Hur ofta det händer att sådana blir omvända under kursen, för de har kommit underfund med de har inte haft relationen klar med Jesus Kristus. Man kan bedra sig själv, man kan klamra sig fast vid symboler och så missar man målet. Det här sysslar jag rätt mycket med. Jag satt och tänkte på det idag. Och det tragiska var att de som hade förlorat symbolen i Israel, de gjorde ingenting för att få den tillbaka. Det var en orolig tid när Samuel växte upp. Men så kom filisterna och lämnade tillbaka den här i alla fall. Och Guds ord var sällsynt. Inga profetröster hördes. Men så kom det ett ställningstagande. Och då slår vi upp det sjunde kapitlet, den tredje versen. Och då ser vi att väckelse, det är något mer än en känsla. Väckelse är att vilja. Nu du. Sjunde kapitlets tredje vers. Men Samuel sade till hela Israels hus: om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, Så skaffa bort från er de främmande gudarna och astarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom. Så skall han rädda er från filisternas hand. Då skaffade Israels barn bort balerna och astarterna och tjänade endast Herren. Det här var väckelse. Men märk väl att väckelsen började efter en viljehandling. De ville ha ett gudomligt ingripande och så rensade de bort allt som hindrade Gud att göra någonting. Och nu skulle jag egentligen lämna första Samuelsboken ett tag och så bara tala om hur vi ska få väckelse. Så vänder man väldigt mycket då på oss predikanter. Om vi hade mer smörjelse och vi var mer gripna och så, talade på ett annat sätt och ledde mötena på ett annat sätt, och skulle bli väckelse. Och man kan hålla på med sådana där periferiska saker som det är. Vet du, väckelsen kommer? Den kommer när Guds folk beslutar sig för att de vill skaffa undan allt som hindrar Gud och ställa sig helt till Guds förfogande. Då kommer väckelsen. Jag sysslar väldigt mycket i en tanke med det här om var skärningspunkten går där mellan vad vi människor ska göra och där Gud griper in. Och jag finner, när jag läser i Bibeln om allt vad andliga upplevelser från frälsningsupplevelsen, att det är förenat med en viljehandling. För det är ju viljan vi har, och det är den som vi ska överlämna åt Gud. Vad sa den förlorade sonen? Han sa, jag vill stå upp och gå till min fader. Och han blev mottagen därför att han hade viljan. Den som vill, han kommer och tagit livets vatten fritt och förintet. Den som vill uppleva något från Herren söker Herren. Gör någonting för att få det. Den som vill uppleva väckelse ser till att allt sånt som hindrar kommer bort. Och då griper Gud in och räddar från alla nedbrytande krafter. Som han räddade folket här undan till filisterna. Då ska han rädda dig och mig och sin församling undan allt som vill bryta ner. Det är klart det är bra om vi predikanter kan vädra till känslan och få en riktig känsloladdad atmosfär i mötena. Oh, vad det är ljuvligt och skönt, tycker de flesta. Men hur går det sen när vi kommer därifrån? Om vi kan komma dit hen och vädja till viljan. Vad vill du med ditt liv? Vill du drivas hit och dit? Vill du leva ett liv i nedgång, i tomhet, i fattigdom? Vill du uppleva Herrens fullhet, så besluta dig för, Herre, nu är det du som ska vara Herre i mitt liv och jag lämnar allt annat. Då får du se under. Och gör vi det i Guds församling, då ska vi se hur Herren kommer att verka. För det är då när man har skjutit åt sidan saker och ting och man har gett tid i bön inför Gud. Herre, det är din vilja vi ska söka. Din väg ska vi gå. Man beslutar sig för det. Det är då väckelsen har kommit. Tänk om vi skulle fatta ett viljebeslut. Och den helige ande får verka på våra hjärtan. Så att vår vilja blir påverkad. Vi har talat om Samuel som domaren. Om bönens man, en profet. Om den väckelse som han fick vara med och förmedla. Tack och lov. Men nu ska vi också till sist om honom nämna att han fick förbereda kungadömet. Gud ville att hans folk skulle vara olikt alla andra folk. Och jag tror att vi måste läsa i femte Mosebok. I det 17:e kapitlet. Det 14:e versen. När du kommer in i det land som Herren din Gud vill ge dig och du tar dig i besittning och bor där. Om du då säger, jag vill sätta en kung över mig som alla folk omkring mig har. Så skall du till kung över dig sätta den som Herren din Gud utväljer. Du får inte sätta till kung över dig en utländsk man som inte är din broder. Gud hade planerat att han skulle vara kung i Israel. Men han visste att folket skulle vilja ha den där känslan att de ville bli som alla andra folk. Och det vill vi ju bli som alla andra också. Lite till mans. Vi är så rädda för att vara original. Och då kom den här stunden när de bad att de skulle ha en kung. Samuel sörjde väldigt. Men då säger Herren, det är inte dig de har förkastat utan mig. För det var Gud som skulle vara kung över dem. Det var Guds bästa, eller hans näst bästa. Det är det man får välja mellan. För det är Watchmani som talar om Guds A- och B-vilja. A-viljan är Guds fullkomliga vilja. B-viljan, det är det där som är det näst bästa. Och som Gud ändå på något sätt kan vara med och göra det bästa utav. Och det här har jag också sysslat med rätt mycket idag och tänkt på. I det 12:e kapitlet, den 12:e versen till och med den 15:e, där står det här som jag nämnde om, att de hade förkastat Gud. Och så skulle de få en konung, och det var Saul, den första konungen. Men det var inte Guds ursprungliga plan och ursprungliga vilja, utan det var att Gud skulle vara kung. Men nu gick han dem till mötes och utsåg en kung åt dem. Och så fick de ju problem med det. Det var Guds bevilja. Ni vet, vi säger väldigt ofta så här, ja, det blir som Gud vill. Det säger ni också. Men det tragiska är att det blir inte som Gud vill. Det är absolut inte. Därför att om det fick bli som Gud ville, då skulle det bli på helt annat sätt väldigt mycket. Men Gud kommer att ha sin hand med i omständigheterna. Så att jag som enskild får uppleva att när jag älskar Gud, då samverkar allt till det bästa för mig. Det inte var meningen att jag skulle, nu är jag så där personlig igen, låt mig vara det. Det har jag inget för. Om det nu inte var meningen att jag skulle hit som pastor i Citykyrkan. Det var någon annan som skulle hit istället. Såklart kan det ju vara lite jobbigt, men Gud kommer ju inte att stänga helt i alla fall. Utan Gud kan ju använda mig i den här situationen ändå och omständigheterna. Det är inte det, precis det fullkomliga, men det är det näst bästa som blev. Om jag nu hade Guds kallelse till Citykyrkan, men Citykyrkan kallade inte mig utan någon annan istället. Hur gick det för mig då? Ja, då kom jag ju någon annanstans som inte var Guds ursprungliga vilja. Men det behövde inte gå på tok för mig ändå. För jag vet att när jag älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Och därför behöver du aldrig vara orolig och bekymrad. Om omständigheter gör att du kommer inte dit där du trott Gud vill att du skulle vara. Och göra det du trodde att Gud skulle göra. För när du är i hans hand, då vet du att allt samverkar till det bästa. Och det är så tryggt. Och det är så fint. Och här hade det kunnat bli så utomordentligt fint med detta kungadöme, fast det inte var Guds ursprungliga plan. Men det var väldigt mycket som gick snett. Och det berodde på att mannen som fick förtroendeuppdraget inte fullföljde det på rätt sätt. Jag citerar, vilken fin början som Saul hade. Till honom sägs det, vem tillhör allt vad härligt är i Israel om inte dig och hela din faders hus? 9:20. Vem sa det om? Det var om Saul. I det 10:e kapitlets första vers så står det att han var smord av Herren. Och i den 10:e versen står det: då kom Guds ande över honom. Över vem? Saul. I den 24:e versen läser vi att folket jublade och säger: leve konungen! Vilken konung? Saul. Dessutom hade han ett gott hem och han hade goda rådgivare. Vilket utgångsläge! Aj, aj, aj! Att ha det så. Men fortsättningen blev inte så lycklig. Det 13:e kapitlet läser vi verserna 11-13. Det är krig mot filisterna, ett av de här många krigen som står här. Och här finner vi hur Saul bär sig illa åt vid altaret. Men Samuel sa: vad har du gjort? Saul svarade: när jag såg att folket skingrade sig och gick ifrån mig när du inte kom inom den bestämda tiden, fast filisterna var församlade vid Mikmas, då tänkte jag: nu kommer filisterna hit ned mot mig i Gilgal och jag har ännu inte bönfallit inför Herren. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffer. Samuel sa till Saul: du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. Annars skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för evig tid. Han hade inte rätt att göra det en präst skulle göra. Han var övermodig och självsäker. Jag är utvald av Herren. Jag gör som jag vill. Vi finner på flera ställen hans grymhet mot sonen Jonathan. Han till och med kastade spjutet mot honom, men det missade. Vi läser i det 15:e kapitlet hans olydnad i striden mot amalekiterna. Det har jag nog citerat ganska många gånger. När Gud hade gett honom befallningar till Spilos, ge allt sammans av bytet och inte ta någonting och spara det. Men han sparade där av får och fäkreatur. För att, som han säger åt Samuel, offra åt Herren din Gud i Gilgal. Vilken offerfest! Och det lät ju gudfruktigt. Människa hemskt är med sånt där gudfruktigt tal. När det inte är äkta bakom. Han hade överträtt Guds bud. Och så träder han fram där som en gudfruktig man och ska offra åt Herren. Läs igen, om du inte har läst det så läs det 15:e kapitlet. När Samuel får besked från Herren att Herren har tagit riket ifrån Saul för hans olydnads skull. Och Samuel får gå till honom och säga: menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att man hör Herrens röst? Nej, och lyssna nu. Lydnad är bättre än offer. Och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Där har du det igen. Hörsamhet. Vi ska snart göra en offerinsamling här. Det är betydelsefullt med offer, vad du ger. Men du kan aldrig ge så stora offer att Gud överser med din olydnad och din hörsamhet. Det viktigaste är att du lyssnar vad Herren säger. Och då säger Herren också hur mycket du ska offra åt honom. Det är en annan sak. Men att lyda Gud in i minsta detalj. Och här ser vi hur allvarligt Herren ser på det här. Han tog riket ifrån Saul. Hans avundsjuka och hat mot David. David blev hyllad därför att han vann stora segrar. Det blev inte bara avundsjuka. Och kom ihåg, går du med avundsjuka i ditt liv så stannar det inte där, utan det blir hat. Det är ofrånkomligt. Och det blev det här. En man smord av Herren. En man som tillhörde allt vad härligt var i Israel. En man som folket hyllade. En man som hade en sån fin bakgrund, en fin start av sitt liv. Han låter sig låna sig till avund och bli fylld av hat mot David. Och så läser vi om hur han blir spiritist, hur han går till en andebesvärjerska. Han hade förlorat kontakten med Gud, och så går han den vägen, och då blir det ett olyckligt slut för denne man som det hade börjat så fint för. Han slutar sina dagar med att han stupar mot sitt eget svärd. Jag har handlat dåraktigt, kunde det stå över den mannens liv. Och ni vet, det började så fint med att fienden fick grepp om lite grann i hans liv, och så hade han tillträde till allt. Och därför blir Samuelsboken i Gamla testamentet en väckelsepredikan för 20:e århundradets kristna. Må vi vara på vår vakt att inte fienden får komma in på något sätt i våra liv, fördärva, bryta ned, så han har oss helt i sitt våld. Amen. Hjälp oss här att ta vara på ditt ord. Hjälp oss att gömma det i våra hjärtan. Hjälp oss att leva efter det. Och hjälp oss, Herre, att ha en personlig kontakt med dig varje dag och varje stund. I Jesu namn. Amen.